Och nu är det inte längre lovsångens ljuva tongångar. Nu är det bistert allvar, mina vänner. Kristus skall snart stiga fram på den offentliga scenen. Och det andliga mörkret skall komma att avslöjas. Men lika som antikens konungar på sin tid brukade sända ut härolder eller sändebud före sig för att till de områden som konungen tänkte sig besöka förbereda befolkningen och se till att alla vägar och annat sattes i stånd för att konungen nu snart var annalkande, så att allt var i ordning för hans ankomst, så gjorde också Gud. Han sände ut ett sändebud, en härold, för att bereda vägen för himmelens konung och för hans framträdande på jorden. Så var det också bestämt genom de heliga profeterna, förutsagt hundratals år dessförinnan. Och i Elias ande och kraft skulle han komma, och skulle han komma för att bereda vägen för Messias. Dalar skulle fyllas, berg och höjder sänkas, och vad krokigt var skulle göras rakt, och det som var oländig terräng skulle förvandlas till släta stigar. För detta fodrades en Johannes, den kärve predikanten, den järve predikanten, som med hjärtat i brand vågade beskriva det andliga läget sådant det var, utan hänsyn till person eller anseende till person, vågade peka på det brådskande i omvändelsen och sinnesändringen, vågade peka på behovet av förlåtelsen. Ty snart, ja mycket snart, skulle han komma, och han ville ha ett förberett folk som skulle möta honom. Han som skulle fråga efter sanning i hjärtegrunden skulle snart träda fram på scenen. Och Johannes hade det högviktiga uppdraget att förbereda folkets hjärta för himmelens konungs ankomst. Omkring 30 år hade gått sedan inledningen av Lukas evangeliet gavs oss. De tysta åren är nu avverkade. Det är nu dags för en ny begynnelse. Det är egentligen nu som allvaret på allvar börjar. Och som vid dateringen av Lukas evangeliets inledning och av Jesu födelse i det andra kapitlet, så sätter nu Lukas åter in evangeliet i ett världshistoriskt perspektiv. Och i inledningen till tredje kapitlet så räknar han upp de samtida konungarna och myndighetspersonerna som var politiskt aktiva. Alltså använder han sig av samma dateringsmetod som var vanligt för antikens historieskrivare, och som förresten var vanligt i gamla testamentets datering. Om Jeremia heter det till exempel, för att bara ta ett av många. Till Jeremia kom Herrens ord i Josia, Juda konungs tid, i hans 13:e regeringsår. Bibeln vågar ta denna risk, som det på ett sätt är, att uppge historiska fakta. Och vi ska vara tacksamma för att Bibeln har varit så orädd i det avseendet, att uppge historiska data. För i den mån man har kunnat kontrollera dessa, och det har man ofta kunnat göra, så har de befunnits riktiga. Och därmed så har Bibelns trovärdighet bestyrkts och stärkts. Det var i kejsar Tiberius 15:e regeringsår. Och han hade efterträtt Augustus omkring år 14 efter Kristus. Och vi skulle alltså då befinna oss omkring 28-29 år efter Kristus i inledningen till tredje kapitlet, när Johannes döparen alltså började sin verksamhet. Lukas låter oss alltså förstå att Rom fortfarande är suverän och att Israel inte befinner sig i någon politisk frihet. Och i landet Palestina regerar romerska lydkonungar och landsförstar och landshövdingar. I Judeen sitter Pontius Pilatus på landshövdingestolen. I Galileen Herodes Antipas, som var en son till Herodes den store. Och i Iturien står det, och Trakonitis landet, som låg norr om respektive öster om Galileen, där regerade en annan son till Herodes den store i hans äktenskap med Kleopatra, nämligen Filippus. Och i Abilene, nordväst om Damaskus, Lysianus, så räknas de områden upp i vilka Johannes döparens ord skulle komma att nå och där Jesus skulle komma att ha sin verksamhet. Och den religiösa scenen i Jerusalem, den var också något förvirrad och komplicerad. Två översteprester nämns, fast det enligt Gamla testamentet endast fick finnas en överstepräst åt gången. Kajfas uppehöll ämbetet som överstepräst, det vet vi. Men hans svärfar Hannas nämns också, därför att han trots sitt pensionerade tillstånd utövade mycket stor makt i de prästerliga kretsarna i Jerusalem. Inte bara i den religiösa sfären utan också i den kommersiella och den politiska sfären. Prästerskapet på den här tiden var korrumperat och moraliskt förfallet. Och det var en tid av andligt mörker. Essena, som var en religiös sekt som ivrade för rättfärdigheten och som väntade på Messias, de hade dragit bort ifrån civilisationens trakter och ut i öknen till området Qumran vid Döda havet, för att där avskilja sig i protest mot det religiösa och andliga förfallet i Israel. Och det är heller inte från Jerusalems tempelgårdar som nu ropet ljuder. Visserligen är det en levit som blir Guds redskap, en prästson, men han kommer inte från det förgiftade prästliga etablissemanget i Jerusalem. Han låter höra sin röst ifrån öknen, inte på templets förgårdar. Där hade han heller inte fått sin undervisning tydligen. Han hade uppehållit sig i öknen. Gud hade kallat honom ut för sin särskilda specialundervisning. Och ökenområden har ofta varit skolplatsen för Guds människor. Det är inte första gången. Men när Gud hade berett honom på det här sättet, för den uppgift som skulle kräva den sortens frimodighet och mod och djärvhet som inte stod tillbaka för människors och myndigheters makt eller prestige, då var Johannes klar att stiga fram på Guds befallning. Johannes var inte bunden av några mänskliga intressegrupper. Han kom liksom utifrån ödemarken, utifrån öknen. Han var fri och oberoende av alla. Ingen kunde hota honom. Ingen kunde sätta trycket på honom. Han hade sin trygghet endast hos Gud. Och i sin tillfredsställelse, ja, sin tillfredsställelse för honom, det var endast att se uppdraget som Gud hade givit honom fullbordat. Sedan var han nöjd. Han hade inga andra intressen än att bevaka än den kommande konungens intressen. Han visste vad timmen var slagen nu. Han var inte rädd för det mänskliga rikets myndighet. Han visste att Guds rike var i annalkande. Och han var djärv och orädd. Och så står det vers 3. Då, under denna tid av andliga mörker, när det var lika som tätast, då kom Guds befallning till Johannes. Och han stod upp och han gick. Och det grekiska ordet för befallning är rema. Och det betyder Guds tvingande, betvingande ord. Ett gudomligt inspirerat budskap kom till Johannes. Och han kunde inte hålla tyst. Och budskapet hade ett bestämt innehåll som måste framföras om det också skulle komma att möta motstånd. Då kom Guds ord till Johannes och han gick och han predikade vad Gud hade befallt honom. Plötsligt kommer han fram. Likasom från ingenstans stiger en profet fram på scenen i Israel igen. Och det var länge sedan sist. Han kommer inte där i prästerlig skrud eller fina kläder. Han kommer klädd enkelt i kamelhår och en lädergördel om sina länder. Hans mat var vildmarkens mat, inte konungsliga rätter. Gräshoppor och vildhonung åt han. En röst börjar höras i ökentrakterna. I den tysta öknen, där ljuden helt brukar tona bort och försvinna i ödsligheten. I öknen där röster försvinner så plötsligt som hade de aldrig uttalats. Och spöklikt försvinner. så som hade de aldrig sagt, satt några ljudvågor i rörelse. Men från Judaöken ljuder en annorlunda stämma. Judaöken ser ut som ett månlandskap, vet du. Men där stiger en profet fram med ett väckelserop. Ett rop till folket i andligt mörker. Och Johannes rösten, den dog inte bort i öknen. Den drog människorna ut i ödemarken. De kände att hans budskap var angeläget, genomträngande, avslöjande, sanning. Och det hördes vida omkring. Och Johannes rösten har fortsatt att eka genom århundradena. Och idag ska vi lyssna till den än en gång. Den kunde inte kvävas. Profetrösterna hade ju tystnat på 400-talet före Kristus. Och när nu något liknande tycktes vara på gång igen, så väckte det stor uppståndelse. Och mycket folk vandrade de 3-4 milen bort till Jordanfloden ifrån Jerusalem och Jerikotrakten och de bebodda områdena i Judeen. Tusentals människor kom ut för att lyssna till denne profet. Denne märklige man med ett ännu märkligare budskap. Sådant hade man inte hört. Ja, det är som om Johannes själv hela tiden med sin person trädde tillbaka för att ge plats åt budskapet. Han ställer sig lika som i skuggan av hans budskap. Han såg sig själv bara som ett litet instrument, som en mikrofon som för ljudet ut till åhörarna, som en röst. Och när de frågade honom, vem är du? Jag är bara rösten. Jag är bara rösten, en röst som ropar. Han gör inget väsen av sin person. Han var inte imponerad av sin egen person, men han var gripen av budskapet som skulle komma och måste komma genom honom. Och han var också gripen, för att inte säga upprörd och uppriven och upptänd, över det andliga mörker och den andliga blindhet och likgiltighet och bekymmerslöshet som rådde bland folket. Han såg hur massorna gick där obekymrade om sin andliga situation och ovetande om att den store konungen stod för dörren. Och Johannes visste att hans uppgift var att skaffa åt Messias ett förberett folk som skulle välkomna honom. Och han kände att hans hjärta brann för att väcka folket ur deras andliga sömn. Och hans ord blev skarpa som knivar. Han måste skaka om, förstår du. Han hatade ljumheten. Han hade inget fördrag med skenheligheten. Herren är ju nära. Vi kan inte fortsätta som vi gör. Ingen kan fortsätta som han gör. Gör bättring. Låt döpa er till era synders förlåtelse. Skaffa er ett hjärta som är förberett för konungarnas konung. Budskapet välde fram över massorna där ute i öknen med väldig kraft och klarhet. Ingen behövde tveka på vad Johannes ville komma åt. Det judiska etablissemanget, de skickar förstås ut sina experter. Och de bad att få kolla Johannes identifikationshandlingar och se vilket seminarium som han hade fått sin teologiska utbildning på. Och se med vilken auktoritet han ansåg sig ha rätt att komma med en sådan förkunnelse. Herren är nära, himmelriket är nära, gör bättring. Annars kan ni inte undkomma domen. Höjderna måste sänkas. De högmodiga måste ödmjuka sig. Det som är krokigt måste göras rakt. Allt synd som är synd, allt som är förvänt, allt som är orätt och oriktigt måste bli rätt och tillrättalagt. För han kommer snart. Och synda, ånger och bättring är det enda, den enda förutsättningen för att kunna uthärda hans ankomst, tycks han vilja säga. Gör därför bättring. Låt döpa er som bevis på sinnesändring och som ett uttryck för syndernas avtvagande. Ner i Jordan skulle de. Och offentligen markera att de ville göra sina hjärtan redo för konungen. ner i Jordan. Det fanns ingen enkel smygväg på den tiden heller. Man bara inte stod där och tyckte jag, det var ett fint budskap Johannes, du har nog rätt. Och så gick man hem. Nej, han krävde någonting mer. Om ni menar allvar, kom ner får jag döpa er till era synders förlåtelse och på så sätt markera att ni verkligen åtrår syndernas förlåtelse och menar sinnesändring. Det är likadant med dopet idag, mina vänner. Det är givet den nytestamentliga församlingen för att den som menar allvar med sitt lärjungaskap och Kristi efterföljd offentligen ska kunna markera det. Jag har dött till min gamla människa. Jag har stått upp till min nya människa. Detta har Jesus Kristus gjort för mig och jag bekänner mig till hans seger. Så kommer dopet in. Ofrånkomligt. Eftersom förlåtelse var omöjligt utan omvändelse och bättring eller sinnesändring, så utmanade Johannes dem att uttrycka sin sinnesändring i dopet. Det var inte så att dopet åstadkom sinnesändring. Det var inte så att dopet åstadkom syndernas förlåtelse. Men dopet blev lika som ett erkännande av att man ville ha syndernas förlåtelse och att man hade ödmjukat sig under Gud och ville vara beredd på Messias ankomst. Bättringen, sinnesändringen föregick, om man nu ska dela upp det, egentligen i tiden dopet. Men dopet var lika som den direkta beseglingen av sinnesändringen och påminde den döpte om hans nya förpliktelser som han just hade iklätt sig genom dopet. Att låta döpa sig av Johannes var att erkänna sig som en syndare. Var att erkänna att man stod i behov av förlåtelsen. Det var att förbinda sig till ett nytt sorts liv. Visst trodde judarna på Guds kommande dom. Och visst trodde judarna att Guds dom skulle sammanfalla med Messias ankomst. Det var ingen hemlighet. Herrens dag var den mest allvarliga dagen enligt Gamla testamentets profetior. Då ska solen vändas i mörker och månen färgas röda blod. Vem kan uthärda hans tillkommelses dag, hade Malaki sagt. Och Jesaja, se, Herrens dag kommer, gruvlig och med förgrymmelse och med vredesglöd, för att göra jorden till en ödemark och utrota syndarna som bor därpå. Det var bara det att judarna trodde att den domen endast gällde hedningarna, de orena. Medan de i kraft av sin härkomst skulle gå fria från Guds dom. Men nu förklarar Johannes med största möjliga tydlighet att någon sådan skillnad finns inte. Att vara en Abrahams avkomling är ingen som helst säkerhet eller försäkran. Domen ska komma över alla som inte bereder sina hjärtan för Messias. Härkomst är till ingen nytta. Dina föräldrars tro kan aldrig tillräknas dig. Deras gudfruktiga liv kan aldrig tillräknas dig som merit. Du måste själv komma till sinnesändring och synda ånger och i behov av förlåtelse. Det fanns också den uppfattningen att om Messias skulle komma, så skulle att Messias skulle komma, förlåt, så skulle det kräva Israels omvändelse. För det fanns ett rabbinskt uttalande eller sentens som löd: om Israel bara omvände sig för en dag, så skulle Davids son genast komma. Det fanns den här uppfattningen att om man bara vore förberedd, så skulle han genast träda in på scenen, denne Messias. Nåväl, dopet i sig själv kunde inte rädda från domen, men sinnesändringen kunde det. Och sinnesändringen med de frukter och konsekvenser i praktisk livsföring som bekräftade sinnesändringens äkthet. I vers 7 nu, i det tredje kapitlet, så är det verkligen som orden hugger till och svider i de självrättfärdiga. Ni huggormas avföda, vem har ingivit er att söka komma undan den tillstundande vredesdomen? Johannes tilltalade dem, vi tycker, väl hårt. Men det var medvetet så. Det var medvetet skarpt och hårt. för att om möjligt väcka dem ur deras religiösa slummer. Höggormars avföda. Vi är Abrahams avkomlingar. Höggormars avföda. Höggormars avkomlingar. Vilken kontrast. Han måste liksom gissla deras falska hopp, deras falska förtröstan. Vad hjälper det om de kunde berömma sig att vara Abrahams avkomlingar när de i verkligheten var likt huggormars avföda, det vill säga giftiga, onda, och använde list och slughet för att dölja sin ogudaktighet och genom det till och med tro att de skulle kunna undkomma Guds skärskådande domarögon. Om ni också kommer hit till mig, säger Johannes, för att döpa er av mig, så hjälper det er ingenting om det bara är en låtsad omvändelse. Vem har ingivit er att ni skulle kunna undkomma domen? I varje fall inte jag, menar Johannes. Vem har ingivit dig att du bara skulle kunna segla in i evigheten undan Guds skärskådande blick om du fortsätter att leva som du gör? Om du inte tar vara på den nåd och frälsning som Gud erbjuder. Domen kan inte undankommas genom någon yttre ritual eller handling. En del religiösa människor tror att om jag bara går i kyrkan, om jag bara gör så, om jag bara biktar mig, om jag bara döper mig, så är jag på den säkra sidan. Inga ritualer i världen kan frälsa själen. Om ni verkligen ska undkomma, säger han i vers 8, visa då att er sinnesändring var uppriktig genom att ni också bär de frukter och gör de gärningar som står i harmoni med sinnesändringen. Det är Gud som gör sinnesändringen, säger Apostlagärningarna 11. Ingen människa kan producera denna sinnesändring, utan den förlänas av Gud. Men samtidigt så uttrycker Paulus i Romarbrev i Apostlagärningarna 26 och 20 att hans förkunnelse kom till hedningarna för att de skulle göra bättring och omvända sig till Gud och göra sådana gärningar som tillhör bättringen. Vi kan inte krypa undan det personliga ansvaret att också med ett liv demonstrera att vi har gjort sinnesändring. Johannes sliter sönder de falska argumenten att det skulle vara tillräckligt att ha Abraham som stamfader. Han som var Guds vän, han måste väl också vara vår vän då, när vi är hans, så att säga, barn. Att Abrahams avkomlingar automatiskt var föremål för Guds välbehag, det drar nu Johannes undan all grund för. Nej, Gud kan av stenarna här i öknen, om så vore, göra avkomlingar till Abraham. Ert släktskap med Abraham fritar er på intet sätt i domen. Gud är rättvis, och Gud är intresserad av den personliga sinnesändringen, inte av fysiskt släktskap och andra eventuella meriter som vi menar oss kunna räkna upp. Du kan inte leva på någon annans tro. Du måste göra upp med ditt eget liv. Vers 9. Omvändelsen är brådskande, för yxan är redan satt till roten på trädet. Det vill säga det träd som inte bär sinnesändringens frukter. Domen är nära förestående för det träd som inte har god frukt, för den människa som inte gör sinnesändringens gärningar. Och folket börjar begripa allvaret, och folket börjar skocka sig omkring Johannes, och folket börjar ställa frågor i sin ängslan. Vad ska vi då göra, Johannes? Man börjar förstå att det är allvar och att det är Gud som talar genom denne man. Och det är alltid ett gott tecken på väckelse, mina vänner, när människor börjar fråga, vad ska vi då göra? När Petrus stod upp på pingstdagen och förkunnade att den Herre, den Jesus som han låtit korsfästa, honom har Gud gjort till både Messias och Herre. Och de kände styng i sina hjärtan, och de frågade, vad ska vi då göra, bröder? Gör bättring och låt alla döpa er till era synders förlåtelse, så ska ni som gåva undfå den heliga ande. Svaret detsamma. När de satt där i fängelsehålan och fångvaktaren kom förtvivlad över att fångarna nu hade rymt allihop, men ser att dessa två män ändå är kvar, förstår han att det var Guds män och frågar: mina herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? Tro på Herren Jesus, så blir du med ditt husfolk frälst. Samma natt kom de till tro. Samma natt lät de döpa sig. Är den frågan alls aktuell för dig? Vad ska jag göra? Eller kommer du att glida ut ifrån den här gudstjänsten och försöka glömma det här lite påträngande budskapet? Vad ska jag göra för att jag ska bli frälst? Längtar du efter att få den frågan besvarad? I verserna 10-14 så kommer Johannes in på omvändelsens praktiska konsekvenser. Och det är egentligen ingenting nytt han säger här. Människorna visste det här från gamla testamentets lag och undervisning. Och de visste det från sina egna samveten, att så här bör man ju leva. Väckelsen får ibland människor att tro att nu måste jag göra någonting särskilt och någonting som jag aldrig har gjort förut för att behaga Gud liksom. Men därför är det så befriande att läsa Johannes svar, hur han kommer ner på praktisk vardagsnivå. Det är där Guds fruktan ska gå igen och rättfärdigheten komma till uttryck. En mycket enkel livskod ger han som svar när de frågar: vad ska vi då göra, Johannes? Dela med dig till den som inte har någon livklädnad, om du har två. Och om du har matförråd, ge åt den som inte har mat. Det var inte svårt att räkna ut vad det innebar. Kläder till den som inte har, mat åt den som hungrar. Med andra ord, låt dig nöja med vad du har. Ingen kunde peka på Johannes döparen i det här sammanhanget och säga: ja, men du själv då, Johannes, hur lever du egentligen? Det hade ju varit fint om man kunde satt fingret på en öm punkt i hans liv och kunna tysta denna obehagliga röst. Men där stod han i sina kamelhårskläder och sin lädergördel. Han kom inte åkande i någon limousin ute i öknen med vita långa handskar och ställde sig i en predikstol av glas. Han stod där i ökendammet bland stenarna och förkunnade rättfärdighetens väg för Guds folk som hade slumrat till i andlig likgiltighet. En mycket enkel livskod. Hans person var en predikan, om han också ingenting hade sagt. Hans sätt att leva gav kraft åt orden. Och ibland undrar jag om orsaken till att så få av oss vågar höja rösten emot orättfärdigheten och emot synden och orättvisan, att orsaken är att vi är så pinsamt medvetna om att vi själva sitter i glashus, så vi vågar ingenting säga. Våra liv tvingar oss likasom till tystnad. Men ändå denna praktiska gudsfruktan. Olika yrkeskategorier kommer, och det verkar som de har sina speciella frestelser. Vad man nu har för yrke. Ingen går utan att vara frestad. Ingen klarar sig utan att frestas. Och det verkar som att vissa yrkeskategorier har speciella frestelser som är unika för deras yrkesområde. Jag vet inte. En hantverkare kanske frestas att göra jobb utan kvitto till exempel. Olika yrkesgrupper kan byta tjänster med varandra och slippa skatt. Arbetaren kanske frestas att ta en pryl på jobbet. Firman är ju ändå så rik, det drabbar ingen fattig. Arbetsledarna och direktörerna kanske frestas att utnyttja arbetskraften. Det finns speciella synder i varje ställning som man står i samhället. Och judarna, de betraktade yrkesgruppen publikaner som de värsta blodsugarna som fanns i samhället. De som hjälpte romarna att suga ut pengar och dessutom tog för mycket betalt för att stoppa i egen ficka också. Det var ingen hemlighet. Alla visste om det. Och publikanerna var uteslutna ur det judiska samhället och gemenskapen. Och det frestade dem ännu mer att ta ut
ännu mer av deras judiska fränder som ändå hatade dem.
Vad ska vi göra, Johannes? Mycket enkelt. Sluta med att ta ut mer än vad som är föreskrivet. Sluta med det. Sköt ert jobb på ett rättfärdigt sätt. Han sa inte begär avsked ifrån romarna. Nej, stå kvar i tjänsten men gör det på ett uppriktigt och ärligt sätt. Han uppmuntrar därmed till förnöjsamhet. Låt er nöja med vad ni har. Försök inte snilla till er lite pengar vid sidan om på något oriktigt sätt. Och i vers 14 så kommer krigsmännen till honom. Troligen ur Herodes armé, eller om det var soldatpoliser, polissoldater. Dessa brukade använda hotelser. De beväpnade starka. Får några slantar här. Och i det att de höll handen på svärdet. Och den stackars judiske medborgaren var inte sen att dra upp sina mynt och ge åt soldaten för att slippa bråk. Sluta med det, säger Johannes. Sluta med att tilltvinga er pengar av någon som genom hot eller på annat sätt försöker få det. Låt er nöja er med er såld, med den lön som ni har. Den kanske inte var så fet precis för en legosoldat. Även här tycker jag det är intressant att han säger, för allt i världen, lägg ner svärden och sluta att vara krigsmän. Han säger inte att de ska sluta i sin tjänst, men han säger att de ska fullfölja den på ett rättfärdigt sätt. Att inte använda hotelser, att inte utnyttja sin ställning. I vers 15 så ser vi hur folket av alla dessa svar och hans förkunnelse började förundra sig och undra i sina hjärtan om Johannes ändå inte möjligen vore Messias. Vem var han egentligen? Och somliga gissade Messias, andra profeten, som kanske ändå var identisk med Messias uppfattningen. Någon annan av profeterna, Elias, som har återuppstått. Och man kom och frågade honom. Och när man till och med liksom ville upphöja honom i det att man ville anse honom vara i Messias, så föll han inte till föga för den så vanliga mänskliga frestelsen att ta åt sig berömmet och låta sig upphöjas. Han tystar ner alla sådana förhastade försök att erkänna honom som någonting stort. Och när senare Kristus framträdde på scenen och drog mer människor än Johannes gjorde, och Johannes lärjungar kommer och påtalar detta tragiska faktum: Johannes, din stjärna är dalande, men Jesu stjärna, den håller på att stiga. Vad ska vi göra åt saken? Det är precis som sig bör, säger Johannes. Att jag förminskas och han tillväxer. Vilken ödmjukhet. Han kunde ha blivit upphöjd, men hans hjärta brann för att upphöja honom. Vilken Guds tjänare. Och han förklarar i vers 16 kontrasten mellan sig själv och Messias. Han som kommer efter mig, han är starkare än jag. Jag är inte ens värdig att upplösa hans skorämmar. Jag döper bara i vatten. Han ska döpa i helig ande och eld. Johannes beskriver sig i termer av en tjänare. Jag står ju bara i en tjänarposition i relation till den kommande Messias. Och enligt ett rabbinskt uttryck heter det att varje tjänst en slav gör för sin herre ska också en lärjunge göra för sin mästare. Utom det att upplösa hans skorämmar. Det var liksom allt för förnedrande. Det var slavens göra och ingen annan skulle kunna tänka sig en sån uppgift. Men Johannes ser sig alltså inte ens värdig att få utföra den simplaste av slavens uppgifter. Han ser sig som en Kristi slav. Han visar genuin ödmjukhet, inte beroende på ett föraktande av sig själv, utan beroende på en rätt uppfattning om vem Kristus var. Jag döper i vatten, och det är bara en bild på vad han ska göra. Han ska döpa i det heliga ande och eld. Vattnet symboliserade visserligen syndernas avtvagande, men Jesu dop i helig ande och eld står som ett uttryck för den fullkomliga reningen och helgelsen. Andens gåva var ju fortfarande framtid från Johannes tid sett. Men syndernas förlåtelse var nu ett villkor för andens gåva. Och är det alltid. Senare blev vattendop och andedop intimt förknippad i förkunnelsen och erfarenheten. Petrus sa, gör bättring, låt alla döpa er till era synders förlåtelse. Så ska ni som gåva undfå den heliga ande. Allt i ett enda paket och på en och samma dag. Johannes dop var bara ett profetiskt tecken på vad som skulle komma. Genom den heliga ande och elden, den renande elden, den upplysande elden, den upptändande elden som skulle göra människor brinnande för Guds rike. Snart skulle han komma som skulle sätta hjärtan i brand genom den heliga ande. Och vi behöver uppleva helighetens eld för att undslippa vredens eld. Han skall komma och han har sin kastskovel i handen. Säger han i vers 17. Och så beskriver han bilden av dom. Tröskplatsen, du vet. När agnarna har skilts ifrån det äkta vetet. Och Kristus lika som tar sin kastskål och kastar upp denna blandning av agnar och vete i luften. Och kvällsbrisen för bort de lätta och tomma och innehållslösa agnarna. Men det äkta vetet stannar kvar på logen. Han ska noga rensa sin loge. Inga agnar ska få finnas kvar. Endast det äkta vetet ska han föra in i sin lada. En noggrann, utransakande, genomransakande dom ska komma. Ingen ska komma undan. Domsförkunnelsen tycker vi inte om. Men den hör till evangeliet. Det är glada nyheter faktiskt. För att det onda ska komma under Guds rättvisa behandling. All ondska ska inte bara få passera likaså. Obehandlad eller oåtgärdad. Det faktum att Gud ska ta sig an världens ondska. Det ger mening åt tillvaron här och nu. Det onda ska inte segra till slut. Det goda ska segra till slut. Vetskapen om detta ger kraft åt våra moraliska förpliktelser här och nu och mening åt att vilja leva ett rättfärdigt liv. Vers 18-20 till sist läser vi om konsekvenserna av hans förkunnelse. Det vill säga, en sån här obekväm herre som Johannes var kunde ju inte räkna med att bli långlivad. I sitt rättfärdighetspatos och i sin känsla för syndens vedervärdighet så ryggar han inte tillbaka för att tillrättavisa självaste Herodes för den äktenskapsbrott. Han hade skilt sig från sin fru. Han hade lurat till sig Filippus fru. Filippus var hans halvbroder. Och nu gjorde han dennes hustru Herodias till sin hustru och gifte sig med henne. Judarna hade aldrig godkänt det här, de ogillar sånt. Och när Johannes sa öppet och offentligt, det är det icke lovligt Herodes att ha din broder till hustru, så var det lika som bägaren flödade över. Droppen som kom bägaren att flöda över. Herodes hade sett hur folket gärna hörde Johannes och hur han vann deras respekt. Och när han sedan vågade orda om Herodes eget privatliv, då var måttet rågat. Och enligt Markus så var det egentligen Herodias, hans hustru, den andra nu, som tog särskilt illa vid sig och ville gärna se Johannes dödad, men han satte honom först i fästningen Machaerus vid Döda havet, vars ruiner man än idag kan se spåren av fängelsehålorna i. Herodes trodde han kunde tysta Guds röst och Guds sanning. Han hörde gärna Johannes och hade respekt för honom och förstod att han var en rättfärdig och helig man, skriver Lukas, nej, skriver Markus. Men när han började röra vid Herodes eget samvete, då gick det för långt. Ner i fängelsehålan med honom. Då ville han inte höra mer. Min vän, det brådskar även idag. Du kan inte gömma dig. Lika lite som Herodes, om du också skulle förmå tysta rösten som har talat till dig idag. Du måste göra sinnesändring. Inse ditt behov av Kristus. syndernas förlåtelse, hans rättfärdighet. Annars kommer du aldrig att klara dig den dag du ska stå inför honom och avlägga räkenskap. Det här är inte mina påhitt. Det är ingenting jag försöker skrämma er med. Det är Guds eget ord. Det är kanske besvärligt att höra, för det kanske innebär att du måste göra uppbrott från någonting som du har invant dig med att leva med. Uppbrott från en livsstil som känns skön på ett sätt. Uppriktigt från ett liv som du vet inte är riktigt rätt. Men det var tragiskt med dem som vände bort från Jordan och tyckte att en sån karl kan man inte lyssna till. Han kräver för mycket av oss. Och så gick man tillbaka till Jerusalem, berömmande sig av sin egen självrättfärdighet och inte tog vara på bättringens möjlighet. Men min vän, stå upp också du. Bered dig att få möta Kristus. Låt döpa dig i hans namn till syndernas förlåtelse, och också du ska få uppleva den helige andes gåva och eld i ditt liv. Det finns ingen annan väg, i alla fall inte så som Bibeln beskriver det. Du kan inte fortsätta som du gör utan sinnesändring. Den dagen skall komma då det inte hjälper att skylla på andra, då det inte gäller att skylla på de kristnas brister och ofullkomligheter. Den dagen ska det gälla bara dig och Herren. Men idag vill han själv göra dig beredd att möta honom. Idag vill han själv avtvå dina synder och säga: min vän, allt är dig förlåtet. Här är min rättfärdighet. Jag ger den till dig. Idag vill han två dina synder bort ifrån dig och ur sitt eget medvetande för alltid, och betrakta dig som ren och rättfärdig från den stunden och i all evighet. Fantastiska nåd. Idag vill han skänka dig av sin rättfärdighet. Så ska du längta efter den dagen som Johannes talade om också profetiskt, när han ska komma igen.